Podplay. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag ställer vi oss frågan om det verkligen är nazismen som kommer att rädda Miljöpartiet, och framförallt så löser vi ut hela budgetprocessen. Häng med! Det här är det tredje sammanträdet i politikrummet, och precis som tidigare så heter jag Viktor Bartkron och ni heter Helena Gissén och Thomas Nordenskjöld. Välkomna.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Hörrni, i söndags var det partiledardebatt i Sveriges Television och det spårade ur tämligen omgående.
Är jag nazist?
Det vet vi ju. Men,
kallar du
ju
mig nazist?
Begreppet blåbrun är ju etablerat. Det finns ju med i
språklistan. Kalla Per Bolund över, mig
och det
för
ju,
nazist.
Det finns ju också en förklaring vad det innebär.
Man kan säga att stämningen aldrig riktigt hämtade sig efter det där, Helena.
Nej, det där är ju faktiskt ett klassiskt tv-ögonblick. Och det var ju så uppenbart att Per Bolund, han är ju en fridens man egentligen. Han var ju väldigt obekväm när han smög in det här ordet blåbruna.
Ja, han känns inte som den stora kulturkrigaren och
inte direkt.
Demagogen.
Och sen var det ju också helt uppenbart att Jimmy Åkesson verkligen lystrade efter det här ordet och var väldigt beredd att gå till attack, och det gjorde han ju onekligen.
Det har ju varit ganska tydligt att Miljöpartiet, just nu Miljöpartiet, verkligen använt den här termen väldigt medvetet på sistone. Du intervjuade Märta Stenevi, det andra språkröret som kanske är lite mer bekväm med att slänga sig med nedsättande termer om sina motståndare, men det blev lite stelt där också. De verkar lite ambivalenta ändå.
Ja, men verkligen alltså, det var väldigt förvånande, därför att då hade ju Ebba Busch skrivit en debattartikel där hon krävde att de skulle sluta kalla det högra regeringsalternativet för blåbrunt. Och då var det ju helt naturligt när jag intervjuade Märta Stenevi att verkligen ställa frågan, kommer du fortsätta säga detta? Och det gjorde jag gång på gång på gång, men hon var så obekväm, och till slut så blev det någon slags polemik där hon tyckte att, men varför i all sin värld frågar du om det här? Så att, men efter kanske 8 gånger så sa hon till slut, ja, jag kommer att fortsätta använda detta begrepp.
Man får känslan ändå att det finns andra i partiet, tjänstemän, pressekreterare, som gärna vill att de säger det.
Det är väl den starka känslan man får, att det är någon som sitter och tycker att nu ska vi ha den här konflikten med språkrören, kanske då inte ens Märta Stenevi alltså är helt 100 toppen bekväm med.
Nej,
det.
Jag tänker också i och för sig att det kan vara de i partiet som gör en annan bedömning. Alltså att de egentligen tycker att nej, men lägg av med det här, och att hon kanske egentligen är sugen på att använda det men förstår att det kanske kan ha ett pris. Jag vet inte.
Man kan vara splittrad på många längder och bredder även om man är ett litet parti. Men jag tycker ändå, om man tittar på partiets kommunikation centralt i sociala medier och så här, så är det väldigt tydligt att man nu går all in för att få den här konfrontationen, för att få den här konflikten gentemot då Sverigedemokraterna med omnejd. Jag är lite fascinerad över det ändå, därför att den här ambivalensen har ju en förklaring om man tittar historiskt. Jag tänker på valrörelserna 2014 och 2018, där man båda gångerna har försökt skapa den här konfliktytan gentemot Sverigedemokraterna och allt de står för, och det har inte fallit särskilt väl ut för Miljöpartiet. Jag tänker på 2014 när man gick ut och gjorde ett jättenummer av den här bronsmatchen, att man skulle bli, det var MP och SD skulle slåss om att bli tredje största parti.
Det var just mest, det var då Gustav Fridolin gjorde kommer det utspelet, intressant.
Ja, det var, man tryckte väldigt hårt på det från alla håll och kanter där i sluttampen ända fram till valnatten, när det blev väldigt pinsamt för Sverigedemokraterna blev nästan dubbelt så stora som Miljöpartiet. Det såg man inte komma. Sen 2018 så var det ju, blev ju liksom frågan om Sverigedemokraternas eventuella inflytande också en väldigt stor i slutet av valrörelsen.
Absolut.
Och Miljöpartiet var ju högst bidragande till det, men då drog man ju själva slutsatsen efteråt att där höll på att kosta riksdagsplatsen för folk röstade, nämligen folk som verkligen tog till sig den här diskussionen, de röstade inte på Miljöpartiet, de röstade på Socialdemokraterna istället. Alltså tveksamma rödgröna väljare valde bort Miljöpartiet på grund av att den här frågan var så het.
Men visst är det väl så här att de pratar med sina kärnväljare här, alltså att de har en brinnande övertygelse i den här frågan och de vill verkligen stå upp för det på något sätt och tycker väl fortfarande att de är Sverigedemokraternas huvudmotståndare.
De tycker kanske det, men jag är tveksam till, alltså, och det är mycket möjligt sant så att det är en liten grupp kärnväljare, men jag tror att det snarare är så att de, alltså kärnväljarna i frågan vara mot SD finns i större utsträckning någon annanstans. Alltså de som vill upp till kamp mot Sverigedemokraterna och liksom stå på barrikaden, de har Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är liksom deras roll, att liksom, stenhårt motstånd och så vidare, det är Vänsterpartiet. De som är oroliga, eller söker stabilitet, tycker att det här är lite jobbigt när det skakar och det, demokratin och så här, de söker sig till Socialdemokraterna, och de som är mer liberalt orienterade som inte riktigt vill vara socialdemokrater men är ännu mer skeptiska till SD, de har Annie Lööf.
Men samtidigt så finns det ju någon slags grundkonflikt här mellan Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Miljöpartiet måste man ju ändå säga är det absolut mest invandringsliberala partiet, och det är ju så att säga den stora sakfrågan. Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti, och Miljöpartiet anser väl då att de är den absoluta motpolen, och i förlängningen så blir det då också den här blåbrun diskussionen i det sammanhanget. Och en intressant fråga är ju också det här att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar helt har valt bort det här begreppet blåbruna som Jonas Sjöstedt hela tiden använder.
Ja, precis. Det är ju väldigt intressant därför att det var ju fram till inte fullt så länge sedan så var det ju framförallt Jonas Sjöstedt. Han tjatade om det här i varenda debatt, men det var som att Jonas Sjöstedt kom undan med saker och ting för att han, jag vet inte, det var som att andra upplevde honom mysig fast han stod och förelämpade dem. Men då, det blev ju aldrig den här motelden som har kommit nu, varken
nej,
från Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna.
Nej, trots
att Sjöstedt
stod
och pratade om det i varenda debatt.
Ja, vad är det som har hänt? Men Nooshi Dadgostar, jag frågade henne efter debatten, då sa hon att nej, men jag är inte så intresserad av olika epitet och begrepp och sådär. Så att hon har ju helt uppenbart gjort en annan bedömning än Miljöpartiet gör.
Jag skulle bara vilja säga, ja, det finns den här invandringspolitiska konflikten helt uppenbart mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Man skulle kunna säga att den finns även med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Men jag tror att en lite anledning till varför Miljöpartiet trots att inte vinner på att den här debatten förs är att, ja, men vad ligger i förlängning? Vad blir den här debatten om Sverigedemokraternas inflytande debatt? Jo, det blir en debatt om demokrati, demokratisk trovärdighet, stabilitet, regerings, alltså hur ska liksom Sverige styras? Och det parti som kommer näst sämst ut ur en sån debatt, tror jag, om man säger att Sverigedemokraterna vinner inte på den här debatten. Det är inte frågan om att folk står och väljer mellan MP och SD och sen väljer SD, det är inte det jag menar. Men däremot så är det ju inte så att Miljöpartiet vinner på att de frågorna hamnar i centrum.
Nej, men precis. Och det man såg förra valet 2018 var ju att när ändå den här debatten var central och Socialdemokraterna spelade upp den här konflikten mycket, det var ju att i en medelklassväljare i Stockholms innerstad och andra, de andra större städerna, så var det ju Socialdemokraterna som gick bra. Socialdemokraterna gick jättebra på Södermalm i Stockholm till exempel och tog en stor del av de väljarna, men de gick inte till Miljöpartiet.
Nej, och det tror jag har att göra med att Miljöpartiet har ju trots allt haft en minister som har avgått på grund av samröre med turkiska islamister och fascister. Miljöpartiet har en europaparlamentariker som har uttalat att det vore bra att ställa in valen. Och så här. Miljöpartiet har fördelar i väljarnas ögon, men liksom den här stabiliteten som motpol till ett någon slags odemokratiskt kaos, det är inte deras starkaste kort. Så därför så, min tro är att när den här debatten, när man lyckas få till den här konfrontationen med Sverigedemokraterna på det här sättet, så förlorar båda. Däremot vinner någon annan. Som alltså inte är Miljöpartiet. Men, vi får se. Ja, vi, eller kanske snarare jag, lovade ju inledningsvis här att vi skulle reda ut hela budgetprocessen i det här avsnittet, och jag tänkte att ni ska få hålla det jag lovar. Förutsättningarna är all korthet först. Regeringen, S och MP har ju lagt en budget på bordet. Det är ju bara det att S och MP har ganska få mandat tillsammans. Det räcker inte till någon säker seger. Enas oppositionen så vinner oppositionen mot regeringen, om inte regeringen får stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet, som dock inte har velat eller fått vara med och förhandla. Jätteenkelt, nej, men det är så som politikerna har valt att skapa det svenska politiska landskapet just nu. Alltså, Thomas, en av frågorna som är väldigt central är ju, vad gör oppositionen? Hur mycket kommer man överens om? Vad är status?
Statusen är att man alldeles uppenbart har höjt ambitionsnivån. Om man backar bandet för ett par veckor sedan så var bilden att man skulle göra mindre ingrepp. Man skulle plocka en del lågt hängande frukter, stoppa familjeveckan som ligger i regeringsbudget, som var Socialdemokraternas mest centrala vallöfte, men som egentligen ingen annan än de själva är speciellt entusiastiska eller direkt motståndare till. Man skulle stoppa den som kostar 3,5 miljarder eller något liknande och lägga på rättsväsendet. Det fanns en del andra sådana. Nu är det uppenbart att man från högerpartierna, framförallt Moderaterna, har höjt ambitionsnivån. Man vill enas om betydligt mer, en mer heltäckande budget.
Kommer man kunna det då?
Ja, men det kommer man säkert att kunna. Det finns ju problem här i och för sig, men det är ju väldigt mycket som man är överens om, och framförallt så är man ju extremt överens om att satsa på den stora frågan, nämligen att stoppa gängkriminaliteten och satsa mer pengar på på polis och rättsväsende förstås. Men det finns ju också komplikationer, eller hur?
Ja, men alltså det, jag tror så här att om det nu är så att man att satsa mer på rättsväsendet och så, det är ändå det kommer man kunna enas om. Men det, för att det ska bli den här större, mer heltäckande budgeten som Moderaterna vill se, då kommer man behöva lösa ut större frågor, för det räcker inte de här sakerna som finns, de i familjevecka och en del andra saker, byggsubventioner och annat. Det, man kan spara ett par miljarder, man kan lägga på rättsväsende, kanske något litet jobbpaket, men det här stora, man vill ju lägga stora, jättestora skattesänkningar i storleksordningen 10-15 miljarder, intressant. Och det, för man ska göra det, då måste man ta den här stora konflikten, förhandlingen om bidragspolitiken där Moderaterna och SD står på helt olika sidor.
Och bistånds, man behöver plocka pengar från biståndet också, som Kristdemokraterna inte alls, och inte Liberalerna heller, är sugna på.
Men både Moderaterna och Sverigedemokraterna å andra sidan, och de två tillsammans har ganska många mandat, så det kanske kan bli lite oväntade konstellationer där.
Ja, men, nej, men det är ett lite högt spel från Moderaternas sida här. När man säger att man vill enas brett, så är ju klart risken att man misslyckas, men man är uppenbart heller kanske inte så rädd för att nu blotta den här sprickan som finns mellan högerpartierna. Man vill att det ska bli tydligt för högerväljare, om det nu är så att SD i slutändan vägrar gå med på de här stramare reglerna kring sjukförsäkring och sådär som Moderaterna vill se, men då blir det synligt, och då...
Det kanske gynnar Moderaterna på sätt och vis faktiskt, att de visar framfötterna i de frågorna och kör arbetslinjen stenhårt.
Sen tror jag att så här, det som framförallt driver Moderaterna här, förutom att man vill göra sakpolitiska vinster, så är det helt avgörande att man vill tvinga Centerpartiet att bekänna färg. För det är ju så att om man bara skulle enas om det här lilla paketet med att stoppa något enskilt förslag, nej men, då är det uppenbart att Magdalena Andersson kommer inte avgå. Socialdemokraterna skulle kunna leva med det.
Blir
det
utan den här... att, alltså, då behöver inte Centerpartiet och Vänsterpartiet ens ingripa, utan då kan man låta det där gå igenom.
Ja, och så kan
Centerpartiet, så kan Centerpartiet gå till val och säga, titta, vi var minsann i liberal konstruktiv semi-opposition, precis som vi sa.
Och det vill inte Moderaterna, man vill inte liksom ge dem det, att de ska kunna gå in i valåret med det, utan de ska tvingas bekänna färg och då gå in och sannolikt då, som Moderaterna tror, gå in och rädda Socialdemokraternas budget. Skulle de inte göra det och budgeten faller, ja men då är det också en seger såklart. Ja.
Och om vi ändå då måste utgå från att de får ihop något halvstort då i oppositionen, då går ju frågan över, och då undrar vi naturligtvis, hur resonerar man i de två partierna som absolut inte pratar med varandra men som ändå då förväntas rädda samma budget, Centerpartiet, Vänsterpartiet? Vad har vi för uppdateringar kring läget där? Hur resonerar man?
Ja, det handlar ju väldigt mycket om fortfarande då de här frågorna om stärkt äganderätt i skogen och uppluckrat strandskydd. Det är ju Centerpartiets absoluta krav. Det var deras krav för att släppa igenom Stefan Löfven i somras efter regeringskrisen, och detta är deras absoluta krav för att överhuvudtaget överväga att rösta för
saker som egentligen inte har särskilt mycket med budgeten att göra.
Det har det ju inte, men detta är deras viktigaste sakfrågor, och då är ju inte Vänsterpartiet som är emot det, utan det är Miljöpartiet, och där är det ju mer man pratar med folk desto mer komplicerat blir det, måste jag säga. Det verkar som att det är ganska stillastående och att det är ett chicken race som pågår nu mellan Centerpartiet och Miljöpartiet, där det handlar om vem som helt enkelt orkar hålla ut längst.
Så budgeten kan falla på en fråga som inte ens finns i den. Det är väldigt fascinerande. Vad tänker Vänsterpartiet då, om vi ändå leker med tanken att även det där löser sig?
Alltså, Vänsterpartiet är ju i grunden rätt nöjda med budgeten. De tycker att man får igenom mycket. De här förstärkningar man gör av sjukförsäkringen, det pratas i vänster i termer av att så här mycket har man kanske aldrig lyckats få igenom tidigare i budgetförhandlingar med Socialdemokraterna.
Trots att man då bara har förhandlat genom debattartiklar formellt.
Ja. Sen är väl sanningen ska fram att även Socialdemokraterna tycker i grunden att det är bra det här. Men det har blivit som det ibland blir en seger för Vänsterpartiet. Så det kan nog Socialdemokraterna leva med om de är nöjda. Men, så att i grunden är de nöjda. Men, skulle jag säga, det som är väldigt tydligt när man pratar med ledande vänsterpartister, något som är känsligt, det är ju det här med att man känslan av att inte bli tagna på allvar, så attityden i Socialdemokraterna gentemot Vänsterpartiet, som egentligen regeringskrisen i somras handlade om, intressant.
Ja, till nästan 100%.
Och där är det ju intressant nu då att Centerpartiet säger att vi har inte inlett några skarpa diskussioner i vår riksdagsgrupp om huruvida vi ska godkänna den budget som ligger. Även om man då klarar hem de här frågorna om strandskydd och skog, så är det alltså fortfarande inte helt klart att Centerpartiet röstar för regeringens budget. Utan det kan mycket väl kastas in nya krav i ett senare skede. Och vad säger vänstern om det då?
Ja, men det är tydligt att skulle Centerpartiet föra in nya saker här, så skulle Centerpartiet föra in nya saker, så kommer även Vänsterpartiet att göra det. Det är ju det där man är väldigt känsliga i.
Och då kommer väl Miljöpartiet också vilja ha någonting och så,
ja. Sannolikt, men man är väldigt känsliga för det här med att det upplevs ju att Socialdemokraterna är mycket mer måna om att hålla Annie Lööf på gott humör så, och att de inte riktigt har gjort sin hemläxa sen regeringskrisen. Men jag vill ändå säga det, min bild är ändå att så här, huvudsnaret är att Vänsterpartiet, de kommer gå in, de är beredda att rösta för Socialdemokraternas budget. Jag tror att en faktor här man ska med sig är att Magdalena Andersson, som nu då mitt i allt detta ska väljas att ta över sannolikt, man gillar ju henne relativt mycket i Vänsterpartiet. Man har bilden är att hon är mer välvilligt inställd till Vänsterpartiet. Hon har en god relation till Vänsterpartiets ekonomisk politiska talsperson.
Man ska säga, de här partierna har ju faktiskt Vänsterpartiet har ju samarbetat med Magdalena Andersson under 4 år i den här förra mandatperioden.
De här personfrågorna är ju faktiskt helt centrala nu, därför att Centerpartiet har inte alls samma relation till Magdalena Andersson, även om de nu försöker att mjuka upp sin hållning och sin beskrivning av henne. Det har ju varit som hund och katt mellan Lööf och Andersson, vad jag förstår.
Ja, men då att Vänsterpartiet är första man gör nu, när man då hoppas på en bättre relation med Socialdemokraterna, med Magdalena Andersson vid rodet, att det är första man gör, gå in och fälla hennes budget, det talar helt enkelt
mot. De skulle ju själva inte använda begreppet fälla budgeten, utan säga att de följer praxis, det vill säga att man röstar på sin egen budget, och när den är utslagen så står två andra budgetar mot varandra som man inte har förhandlat, och då så är praxis att man inte ska rösta på någon av dem. Och det är ju helt riktigt, det var praxis, men det blir väl allt mindre det sätt som folk ser saken på.
Ingenting är praxis längre i svensk politik.
Och jag tror faktiskt, om Vänsterpartiet hade en pedagogisk fördel i somras där under regeringskrisen, när det blev folk som tittade på det där och så, men hon vill vara med och prata och hon har modesta krav, Nooshi Dadgostar då, medan Lööf och Löfven bara stod och vägrade att prata och skulle göra som de ville. Där vann Vänsterpartiet sympati, och deras hållning var den logiska. Jag tror att det är en svårare sak att förklara varför man inte kan rösta om det. Då är Socialdemokraternas budget som står mot Moderaternas. Varför ska man avstå en sån votering? Det är pedagogiskt svårare, även om det är i enlighet med en gammal riksdagspraxis. Så jag tror också att det talar i den riktningen.
Nej, men alltså för Centerpartiet, en klart komplicerande faktor när det gäller Centerpartiet, det är ju att de budgetar som kommer ligga här i slutändan på riksdagens bord, då en SMP-budget som i och för sig har anpassats en hel del och man har bakat in mycket centerpolitik, men så är det en högerbudget som de andra högerpartierna och oppositionen har tagit fram. Den här högerbudgeten kommer ju i sak ligga närmare Centerpartiet rent sakpolitiskt. Sen så då kanske man ska säga här att det då hittills inte har varit sakpolitiken som har avgjort Centerpartiets ställningstagande.
Nej, det är ju inte det, utan även de håller ju på att bli ett enfrågeparti. Det handlar om relationen till Sverigedemokraterna som avgör för dem. Det är ju helt avgörande.
Jag skulle ändå vilja ta upp en grej som jag tycker förbises något här, och inte framförallt av oss, men av alla andra också. Det är ju så att här ser vi oerhört många stötestenar, oerhört många snubbeltrådar för Magdalena Anderssons projekt att få tillträda, men också få igenom budgeten. Men då säger man, ja, men då kanske hon måste avgå. Okej, till vad då? Undrar jag då. Alltså, även om de skulle åka på en riktigt tung smäll här i budgeten. Vänsterpartiet och Centerpartiet hjälper inte till. Moderaterna får igenom en halvering av biståndet eller whatnot. Magdalena Andersson blir jätteförbannad och vill avgå. Men kan hon ens avgå? Alltså, det är klart hon kan avgå. Det ligger i sakens natur. Men vem ska hon avgå till? Det finns ju fortfarande ingen majoritet för Ulf Kristersson som statsminister. Det skulle till att Centerpartiet då släppte fram Ulf Kristersson och gav sig själva årtusendets förtroendekris inför valrörelsen, eftersom de, som Helena säger, har haft motståndet mot en sån regering som sin profilfråga nu i snart 4 år.
Sen kan det vara så att hon kan ju avgå, men tvingas komma tillbaka för det inte finns något annat alternativ. Sen slutar det blir så att hon ändå sitter där på en borgerlig budget.
Exakt, för budgetbeslutet är ju då fattat. Alltså de enda två utgångsdelar jag kan se av en sån regeringskris är ju att ett, Magdalena Andersson omväljs som statsminister, men har då avgått i protest redan mot den budget som hon sedan regerar på. Det blir en väldigt pinsam situation, tänker jag. Alternativt, man konstaterar att vi kan inte tillsätta någon annan regering. Vi kan inte ha nyval eller extraval, som ordmärkarna säger. med mindre än ett halvår till det ordinarie valet, det skulle väljarna uppfattas som fullständiga pajaserier.
Det kan ju främvandas även emot Centerpartiet detta och deras möjlighet att spela ut detta, inte sant?
Kanske, men det är fortfarande statsministern då, Magdalena Andersson lyckas väljas till statsminister som äger frågan om huruvida man ska, det har vi sett med Stefan Löfven som ju särskilt 2014 satt kvar efter att en borgerlig budget hade klubbats. Han åkte på en motsvarande förlust 2018, men då var han övergångsregering, så det var en lite annan sak. Men det är fortfarande statsministern äger ju, så länge det inte finns en majoritet för att avsätta Magdalena Andersson, det är tveksamt om det kommer göra, så måste hon ju själv aktivt välja att avgå. Och jag har så svårt att se ett scenario där hon vinner på att göra det.
Men ytterligare en faktor här som ju är viktig, det är ju också att tänka på vad är, när det gäller Centerpartiet, vad är deras mer långsiktiga mål? Alltså vad är det de ser framför som man blickar framåt efter nästa val? Och vi sa just det här med Sverigedemokraterna, att det är helt centralt för dem. Dörren höger ut för Centerpartiet framstår ju som i princip stängd. Är det så att man ändå bidrar till att fälla den socialdemokratiska regeringen eller lägga krokben för den, så att Magdalena Andersson hamnar i en närmast omöjlig politisk situation? Ja, men då har man kanske sumpat det enda regeringsalternativ man har. Alltså jag pratade senast häromdagen med en ledande centerpartist högt upp i ledningen som ändå säger att det är ett fullt tänkbart scenario att Centerpartiet kommer sätta sig i en S-regering efter nästa val. Man säger ju inte samma sak om en moderatledd regering. Det går ju liksom, rörelsen är ju ändå att Centerpartiet liksom knyter sig närmare och närmare Socialdemokraterna.
Och frågan är ju, var hamnar Miljöpartiet i sammanhanget? Kommer de att finnas kvar i en sån regering? Det känns ju osäkert av flera olika skäl hur deras framtid är.
Verkligen, nej, men det är ju, jag tycker man hör ju det, jag har hört det ett tag från ledande socialdemokrater på högsta nivå, hur man leker med tanken eller kanske drömmer om att Miljöpartiet ska bytas ut och på något sätt försvinna iväg på skogen eller stranden eller något helt annat, och sen så kan Centerpartiet kliva in i den där regeringen istället. Det är ju ett ganska tilltalande scenario, har man ju från ledande socialdemokrater, och jag tror inte alls att det är omöjligt att vi skulle hamna i ett sånt läge, antingen redan nu när det ska bildas en ny regering med Magdalena Andersson här senare i höst, eller efter nästa val.
Men då ska de ju ändå ha Miljöpartiets stöd, och frågan är hur uppstudsiga de kommer att vara. Det sägs ju också att de är väldigt inspirerade av Vänsterpartiets bråkande i somras.
Det är de säkerligen, men jag undrar ändå i det här skedet, de kommer säkert låta mycket, men steget till att trycka rött för en socialdemokratisk statsminister i det här läget, när man har cementerat sig själv i det blocket för överskådliga decennier, jag har väldigt, väldigt svårt att se det hända. Sen så kommer man säkert att vara väldigt högljudd i sin konstruktiva semi-opposition då.
Men det är intressant tycker jag att man ändå, så här, tidigare tycker jag att man, inriktningen från Socialdemokraterna har hela tiden varit att så här, Miljöpartiet, vi vill ändå, vi har investerat mycket i detta, vi är jättetrötta på dem, vi tycker de är helt hopplösa, vi bara tycker de är mer och mer hopplösa för varje dag, men vi vill ändå att de någonstans sitter kvar, för vi har inte så mycket annars. Men nu har man ändå Centerpartiet där och att det är ändå man hör från ledande företrädare i Socialdemokraterna liksom ändå att de ventilerar tanken allt mer också, och det verkar vara ett fullt tänkbart scenario. Hör man från regeringshåll att Miljöpartiet kanske kommer lämna regeringen?
Ja, och Miljöpartiet säger till mig tunga miljöpartister säger nu att de kan inte vika ner sig i de här frågorna som gäller strandskyddet och skogen, därför att de tappar helt enkelt sina kärnväljare på skogsfrågan och sina potentiella nya väljare på strandskyddet, och de upplever att de har både opinionen med sig och EU med sig. Och en stillsam reflektion i sammanhanget, det är, här sitter vi och spekulerar, men tänk om det blir så här. Om några veckor så berättar de att de är överens om skogsägandet och strandskyddet, och sen röstas budgeten igenom och Magdalena Andersson tillträder i lugn och ro som ny statsminister.
Du menar att de skulle bete sig normalt?
Ja.
Utan dramatik?
Utan dramatik.
Ja. Är det din tro? Så vill jag höra Thomas här. Vad landar det här?
Nej, men jag får väl hålla fast vid den här mer dramatiska tesen.
Ja, det är roligare faktiskt.
Att Centerpartiet ersätter Miljöpartiet i en socialdemokratisk regering för det senare. Vi får väl se. Jag vågar inte satsa pengar på det. Men jag tror ändå att det är ett scenario som är betydligt mer tänkbart idag än det var tidigare.
Ja. Jag säger, det blir ett herrans liv. Och sen regerar Socialdemokraterna vidare, som vanligt. Vi närmar oss slutet av veckans avsnitt och vi ska naturligtvis avrunda med några övriga frågor. I den första så tittar vi tillbaka på förra veckan där vi ägnade lite tid åt SSUs nya öppning mot Sverigedemokraterna. Helena, de tyckte att Socialdemokraterna skulle minsann driva igenom höjda pensioner och det ena med det tredje med lite andra samarbetspartners än de vanliga, bland annat Sverigedemokraterna, och det blev ett herrans liv.
Ja, av naturliga skäl, för att det där var ju en väldigt märklig så kallad testballong, om det nu var en testballong eller om de helt enkelt bara tycker så, att strunta i Miljöpartiet, visserligen sitter de i regeringen men vi går ändå fram med våra egna förslag och sen så söker vi stöd till höger och vänster och till exempel från Sverigedemokraterna. Men ja, det tog hus i helsike och
vi pratade om det senast, Ardalan Shekarabi hade ringt och varit arg och Stefan Löfvens stab hade varit arg och alla var arga och motståndarna
och
var glada.
Och följdriktigt så kom det ju då också en pudling, en ny debattartikel i Expressen, väldigt kortfattad, men då där de räknade upp alla Socialdemokraternas eller de rödgrönas talepunkter gällande kritiken mot Sverigedemokraterna. Det var prideflaggorna och det var det här med att man detaljstyr konsten och att Åke som stabschef tycker att journalister är nationens fiender, som de uttryckte i debattartikeln och så vidare. Så att, ja, men en väldigt övertydlig pudling.
Är det inte lite så att man vill fortsätta kalla dem för fascister och demokratiskt opolitliga men samtidigt kunna ta stöd av dem, att det är där man landar?
Lite så kanske.
Vi har pratat ganska mycket om Miljöpartiet redan i den här podden. Nu ska vi prata lite till. För det är ju nämligen så att de i helgen har kongress, Thomas. Det är sista innan valet. Även för
ja, sista valet. Nej, men det är ju krisen. Nej, men det är, jag tycker känslan ändå är att partiet som har varit i någon form av kris länge, oklart när den började, kanske när man gick in i regeringen, jag vet inte riktigt. Men den har verkligen förstärkts. Och man är ju, det har kommit nya opinionsmätningar. Partiet är där partiet hamnar under spärren. Och det kommer också allt mer kritik mot språkrören. Jag tycker man ser tecken, apropå diskussionen kring skog och strand, att språk, då säger ju socialdemokrater och centerpartister att man ser att ett problem är att språkrören är ifrågasatta internt och inte har ett tydligt förhandlingsmandat. Vem styr egentligen?
Det verkar vara samma gamla konflikt i botten, att så här, ska vi prata bara om miljö eller ska vi prata om allt annat än miljö?
Exakt, och en tungviktare som nu kandiderar till riksdagen är ju stockholmaren Daniel Heldén, som ju uttryckte i en intervju idag att han tycker det är fel det här spåret som Märta Stenevi står för.
I Dagens Industri var det,
ja. Ja, att bredda partiet och satsa på social rättvisa. De lägger fram ett jätteprogram ju med höjda skatter och höjda bidrag. Ja.
Social rättvisa är alltså deras terminologi för en, vad vi skulle kunna kalla en vänstersväng som de ska klubba nu på kongressen.
Och det går han och obstruerar emot bara dagarna före kongressen. Det tycker jag var väldigt intressant, måste jag säga.
Ja, men det, för han är ju ändå väldigt tung, får man säga, i partiet och anses vara framgångsrik till skillnad från de sittande språkrören. Man får väl se var det landar, men det är helt klart en osäkerhetsfaktor i hela det här redan osäkra läget att Miljöpartiet har sådana problem.
Ja, kongress för Miljöpartiet nu i helgen alltså. Politikrummet sammanträder igen nästa tisdag. Vi ses ju varje tisdag, det tycker jag är väldigt trevligt. Tack för idag, Thomas Nordenskjöld.
Tackar.
Helena Isén.
Tack så mycket.
Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka alltså. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.